Podden Historia Nu har blivit en plats för samtal och gemenskap där historieintresse möter gedigen forskning och kunskap. Nu har du som lyssnare möjlighet att för så lite som 35 kronor i månaden bidra till poddens utveckling och slippa reklam och sponsorbudskap. Betalar du 60 kronor i månaden får du dessutom unik bonuslyssning. Läs mer och registrera dig via www.historia.nu/premium.
Kallocaine kom ju i början på 1940-talet så, och Karin Boye hade ju vistats i Tyskland i början på 30-talet strax innan nazisterna tog över. Så hon är ju så att säga inspirerad av den tidens strömningar, men också Sovjetsystemet vi hade haft under 30-talet och Stalins utrensningar och så vidare.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Synen på framtiden har förändrats i takt med att samhället har förändrats. Från upplysningstidens rationella utopier till klimatförändringarnas postapokalyptiska dystopier. Framtidstanken föds på 1600-talet i den vetenskapliga revolutionens kölvatten, som också resulterar i olika utopier eller föreställningar om framtida bättre samhällen. Världskrigen och 1900-talets totalitära ideologier inspirerade författare att skriva outhärdliga dystopier. En trend som bara har förstärkts av klimatkrisen. Framtiden, den har vi nästan glömt. Henrik Prisman är idéhistoriker vid Lunds universitet och han är aktuell med boken Framtidens historia. Välkommen.
Tack så mycket.
Det här är kanske en konstig fråga att börja en historiepodd, men vad är framtiden för något egentligen?
Ja, det skulle man kunna ge flera olika svar på egentligen. Det mest enkla svaret skulle vara att framtiden är ju den tiden som ligger framför oss. Det är ju nästan ett trivialt svar, men det är ju det enkla svaret så att säga.
Det svåra svaret då?
Det svåra svaret är ju kanske snarare en föreställning om hur en viss tid, framtiden då, skulle kunna te sig. Och man behöver ju inte enbart förlägga framtiden i framtiden, alltså i morgondagen, utan den kan ju också läggas tillbaka i historien i det förflutna genom ett slags guldålderstänkande till exempel. Mm. Andra kanske anser att framtiden, ja, den är redan här som man brukar tala om i reklamsammanhang. Det är den samtiden vi lever i. Mm. Så att den frågan kan man ha väldigt olika svar.
Men varför har vi så utvecklade, för hela din bok egentligen, Framtidens historia, det handlar ju mycket, det är ju framtidsbilder i stort sett. Det handlar om, varför har vi så, där du har följt där långt tillbaka i tiden fram till nu i princip. Varför har vi såna utvecklade idéer om framtiden hela tiden?
Det tycks väl finnas en inneboende ambition eller förhoppning om att kunna föreställa sig framtiden. Jag tror det ligger någonting i mänsklighetens essens, om jag får uttrycka det så, att vi har ett behov av att planera inför det som komma skall, och det kan ju vara en ren överlevnadsinstinkt. Till exempel om vi går tillbaka till jägar-samlar-stadiet så hade man ju på den tiden ett behov av att kunna planera jakten för att kunna hitta mat för de närmaste dagarna. Så det var ju en slags framtidsplanering på ganska kort perspektiv. Så att jag tror att det delvis kan handla om någon slags överlevnadsinstinkt också, att vi har ett behov av en ambition att försöka planera framtiden för att kunna överleva. Men sen finns det också lika inneboende i mänskligheten som det tycks vara en önskan och en förhoppning om ett annat samhälle, ett bättre samhälle. Och det kan man ju klä i religiösa termer i form av en slags paradismyt till exempel. Men också i mer sekulära termer, som kanske är av lite senare datum förvisso. Men att vi tänker oss ett annat samhälle för att kunna närma oss detta på ett eller annat sätt.
Det är ju jättekul att titta på sådana här 60-tals tv-inslag när man framstår, oftast är det ju år 2000 och sånt där. Och det blir ju oftast väldigt fel. Någonting brukar de pricka in rätt, men oftast blir det ju väldigt tokigt. Varför är det så svårt att förutspå framtiden?
Ja, dels beror det väl på att mänskligheten som sådan har ju både en rationell och en irrationell sida. Så om det rationella är att försöka planera för framtiden, prognostisera för framtiden, så är det ett irrationella att människor kan ju faktiskt bete sig helt annorlunda, helt tvärtom än vad planeringsivrarna har tänkt sig. Och då slår det fel. Ibland kanske man gör rena överdrifter i kalkylerna, ibland kanske det handlar om rena önskedrömmar. Om vi tar det här tv-programmet som jag tror att du syftar på från 1967 då, som jag inledde.
Teknisk magasin.
Ja, det var ju en serie som man gjorde då där man helt enkelt utfrågade olika experter inom olika områden hur de trodde att framtiden skulle te sig inom sina respektive områden år 2000. Och då var allt inom medicin och bostadsbyggande och teknisk utveckling där man ju till exempel gav exempel på en apparat där man kan beställa biobiljetter och göra resor och så vidare som påminner ganska mycket om vårt internet idag. Så där lyckades man väl träffa rätt. Men å andra sidan var det en bostadsexpert som menade på att i framtiden kommer vi att ha mobila hus som vi flyger omkring med. Så om det passar oss att bo någonstans på en kulle i Västergötland så kan vi göra det en tid och sen flyger vi iväg med huset till Stockholm eller Skåne eller någonstans. Det har ju inte riktigt inträffat. Och det kanske mer beror på att de flesta människor vill rota sig någonstans och man har inget intresse av att...
Nej, det är lite som man glömmer bort den mänskliga naturen.
Ja, alltså. Att inte vilja flytta omkring sin bostad hela tiden.
Ja, men en gång i tiden flyttade du ju omkring. Men...
Ja.
Innan vi liksom djupdyker i din bok här så vill jag ändå det här att man alltid ska flyga i framtiden. Det är ju alltid sådana här flygande hus. Jag tycker nästan alla populära framtidsvisioner handlar ju om att folk flyger ungefär som vi cyklar eller kör bil idag. Jag fattar inte, vad är den här vurmen för att flyga? Var kommer den ifrån?
Jag tror att det ligger någonting i den här frihetslängtan, frihetssträvan, att man har det här fågelperspektivet. Man kan blicka ned över jorden och långa horisonter och så vidare. Det är alltid fascinerande att få det här fågelperspektivet på sitt eget samhälle och sin egen omgivning. Jag tror att det ligger någonting i den här frihetslängtan. Kanske också en föreställning om att man kan ta sig från punkt A till punkt B mycket snabbare och enklare genom att flyga jämfört med att ta bilen eller tåget eller så.
Nu just den framtidsvisionen kanske ändå inte är så långt framåt i tiden som tekniken utvecklas idag. Framtidstanken föds ju relativt sent egentligen får man väl säga. Men hur såg vi på samhällsutvecklingen innan vi liksom hade den här tydliga utveckling och framgångstanken? Och så? Hur såg vi på samhällsutvecklingen då?
Ja, om man går tillbaka till antiken så handlade ju den tidens framtidsprognostiseringar så att säga kläddes ju ofta i religiösa termer.
Mm. På vilket sätt då?
Ja, man hade ju en relativt statisk gudavärld att ta hänsyn till. I till exempel antikens grekiska gudavärld eller den romerska och även i den svenska för den delen, eller fornnordiska. Men det kunde till exempel handla om att man sökte sig till ett orakel för att komma med ganska konkreta framtidsfrågor. Det kunde handla om hur ska nästa års skörd slå ut, hur kommer den att slå ut? Är det läge just nu att föra krig mot grannstaten? Eller det kunde vara en mer personlig fråga. Den här kvinnan som jag har förälskat mig, är hon den rätta parten att gifta sig med? Väldigt konkreta frågor som kanske ofta hade ett ganska kort framtidshorisont så att säga. Och då ställde man den frågan till ett orakel som, och hennes visioner de tolkades som ett prästerskap. Så hennes visioner filtrerades ju, kan man säga, genom det här prästerskapet då, som förmedlade visionen till den som frågade. Sen så förlitade man sig ju också på naturen. Man tydde tecken i naturen, fåglars flykt till exempel.
För att förutspå framtiden.
Ja, exakt. Och hur de beter sig. Och man avläste naturen, tror jag, på ett annat sätt. Och klädde det i framtidsförhoppningar eller framtidsprognostisering på ett annat sätt än vad vi gör idag. Men lite grann av det lever ju kvar trots allt, om man tänker efter. Till exempel om vi har gott om rönnbär, så brukar man säga att det kan bli en kall vinter. Om svalarna bygger sina bon väldigt högt i träd, ja, då blir det en varm sommar. Så lite grann av det här folkliga, hur vi tyder naturen, lever ju kvar lite grann trots allt.
Men när föds liksom framtidstanken som vi har den idag egentligen? Att vi ser en tydlig framtid och vi ser en utveckling?
Ja, då kan man ju mer eller mindre sätta ett likhetstecken mellan framtid och framsteg.
Mm.
Och då är vi egentligen framme i 1600-talet.
Det är ju rätt sent ändå.
Det är ju relativt sent. Men om vi håller oss till framtiden så i den här enkla betydelsen att en slags förhoppning, vilja, ambition att försöka planera framtiden eller försöka prognostisera framtiden, även om vi kanske inte kan påverka den så mycket, den har jag betydligt äldre datum. Då ger jag exempel från antiken. Men om vi sätter ett likhetstecken mellan framtid och framsteg, då är vi framme i tidig modern tid, renässans kan man säga. När vi kom in på 1600-talet, ja, Då genomgår vi ju en slags vetenskaplig revolution, framförallt inom astronomin och senare inom fysiken och så vidare. En sekulariseringsprocess har ju dragit igång successivt under renässansen, där människan trots allt får lite större frihet att forma sitt liv på ett så förnuftigt sätt som möjligt. Inte på något sätt att Gud inte skulle existera längre eller inte vara
en del
av.
Men det finns liksom ett område utanför Gud.
Egentligen. Ja, ett visst mått av större frihet skulle jag säga. Och i och med den vetenskapliga utvecklingen under 1500-1600-talet, så det som vi brukar benämna som den vetenskapliga revolutionen då, så får ju vetenskaplig och teknisk utveckling i viss mån en större betydelse för hur vi ska planera för framtiden, hur våra samhällen ska se ut och så.
Jag menar, vi har ju begreppet utopi, och det kommer ju från filosofen Thomas Mores bok Utopia, eller om man ska uttala på engelska blir det Utopia. Vilken typ av samhälle beskriver More i sin bok?
Ja, det har ju diskuterats ganska mycket och diskuteras fortfarande.
Det är fortfarande en bok som väcker tankar.
Ja,
liksom.
Det kan man nog säga. Hur kom det sig att Thomas More skrev boken till att börja med? Ja, man brukar ju mena det att han utgick från det rådande engelska samhället där han såg stor fattigdom.
Vi kan säga, när levde Thomas More här och när skrev han den här boken?
Boken kom ut första gången 1516, så det är lite drygt 500 år sedan. Så han levde i slutet av 1400- och början av 1500-talet. Och var ju under en period också nära vän till Henrik den åttonde.
Så han umgicks i den yppersta
eliten? Ja, han tillhörde onekligen. Han var ju en sån här renässanshumanist. Tillsammans med Erasmus av Rotterdam brukar man ju lyfta fram också. En lärd.
Han är på nivå med.
Ja, han är verkligen en lärd man, måste man ju säga. Men han utgick från det rådande engelska samhället i början av 1500-talet, där han såg en större fattigdom bland den engelska lantarbetarbefolkningen, stora orättvisor, svält. Och vilket delvis har att göra med jordbrukets utveckling. Och han reagerade starkt på detta. Han var ju starkt kristen också, katolik, och hade ju den här kristna rättvisetanken i sig också. Så att man kan ju säga att han reagerade som en humanist även i bemärkelsen en människovän, så att säga. Och valde att skriva den här utopin som han då valde att kalla Utopia, som då han då förlägger på en öde ö, så att säga.
Oklart var.
Ja, oklart var den här ön ligger, och det kanske inte har så stor betydelse heller. Men man kan nog tänka sig att den ligger en bra bit utanför Europa, i alla fall den europeiska kontinenten. Och vi har ju de här sjöfartsresorna som har börjat komma igång under 1300-1400-talet som också ju präglar Thomas More. Men ja, vad är det för slags samhälle då? Ja, han tänker sig ett betydligt mer egalitärt samhälle där ju inte svält och fattigdom förekommer. Han tänker sig också en arbetsfördelning, en arbetsrotation mellan olika sysslor. Man är så att säga inte specialiserad på en typ av arbetsuppgift utan det kan variera enligt ett ganska strikt utarbetat schema.
Det låter ju inte helt främmande om man jämför med senare socialistiska utopier.
Nej, det läggs en grund.
Kanske här man lägger grunden.
Ja, någonstans utopierna. Läggs ju grunden här kan man väl säga lite grann. Han pläderar till exempel för 6 timmars arbetsdag vilket ju låter påfallande modernt måste man ju säga.
Ja, vi har inte kommit dit än.
Nej. Det har gjorts några försök, men inte riktigt att det har slagit igenom. Så att man kan väl spåra både kristna och lite presocialistiska strömningar i den här utopin. Men samtidigt så visar ju den här utopin att Thomas More kunde ju inte riktigt frigöra sig från sin tid. Han kunde så att säga inte krypa ur sitt eget skinn. Utan han tänker sig fortfarande att det finns någon form av slaveri. Han tänker sig att kvinnorna ska visserligen delta i arbetslivet men har fortfarande huvudansvaret för hem och barnskötsel. Han frigör sig inte heller från tanken att det kan förekomma krig. Utopikerna, eller man ska kalla det, invånarna på Utopia, de för förvisso inte krig själva. Mm. Men skulle de komma i konflikt med någon grannstat så kan det vara någon annan grannstat som för krig åt dem.
Mm. Det låter ju också modernt.
Ja, mycket modernt. Ja. Om man tänker sig på kalla kriget. Ja,
proxy precis. Wars. Och
så. Exakt. Ja. Så det visar ju på att det är väldigt svårt för även en utopist att helt frigöra sig från sin egen samtid.
Det finns ju en väldigt rolig detalj där när du beskriver här i boken. Det här att slavarna hade gyllene bojor. Så att det skulle vara bättre då.
Ja, guld har ju inte så mycket värde i Utopia onekligen.
Nej. Men finns det något mer man kan säga om den här första utopin?
Ja, den är ju lite svårtolkad på ett sätt för den är också fylld av diverse skämt och tvetydigheter. Om man ser på geografin, det har ju publicerats kartor över Utopia genom åren. Jag kan tycka att i alla fall de första publicerade påminner ganska mycket om Island i geografin. Ganska likt faktiskt. Ja. Inga jämförelser i övrigt.
Nej.
Men där kan ju en sjö kallas för icke-sjö till exempel. Då tänker jag, jaha, varför det? Är det en slags skämt då? Så att ibland så finns det en del infallsrika lustigheter insprängda i Utopia. Så man undrar, varför har han sprängt in och menar han allvar med den utopin? Eller ska det vara...
Han kanske bara hade humor.
Det kan vara så enkelt faktiskt. Även lärda har ju humor också ibland, så att det kan inte utslutas.
Ja, det måste jag säga. Jag har träffat många väldigt roliga historiker. Ja. Så är det. Många har ganska skön humor. Men vilken betydelse fick den här utopin då? För framtiden? Ja, framtiden är ju dagens ämne. Men, ja. Men vilken för senare tänkare?
Ja. Jo, först och främst kan man väl säga att Thomas More i sin tur var inspirerad av Platons staten. Så han skrev ju inte sin utopi i ett vakuum heller. Men senare har ju Utopia som sådan, den har ju så att säga blivit startskottet för en utopisk genre.
Aha, både så det startar här?
Ja, som en skönlitterär genre, men också som en idéhistorisk eller politisk genre måste man ju säga. Så den har ju påverkat senare utopistbyggen så att säga. Man kan ju nämna Campanella, Solstaten här, som kom 1602, som delvis är inspirerad av
vad är annorlunda med den då?
Ja, vad gäller Solstaten så är ju den kanske lite, bejakar lite mera tidens vetenskapliga och tekniska utveckling. Thomas More var ju inte speciellt intresserad av teknik och vetenskap så som den såg ut på den. Man kan snarare tala om naturfilosofi på den tiden, men det var ju Campanella, han var lite mer influerad av den tidens utveckling, kan man säga. Så att man kan väl se Utopia som startskottet för den här utopiska genren som sådan. Det finns ju element som, jag återkommer, du nämnde själv här, de utopiska socialisterna på 1800-talet till exempel. Ett annat
moment. Är det värt att läsa Utopia idag, tycker du? Eller räcker det att läsa referat? Så här?
Jag tycker gott att man kan läsa Utopia. Aha. Den är inte så svårläst faktiskt, skulle jag säga.
Aha. Förlåt, jag avbröt dig. Ja. Vad var något du skulle säga?
Jag skulle bara säga att det finns ju svensk översättning också. Så
just det.
Att,
ja. Just det.
Jo, det finns ett moment som bland annat de utopiska socialisterna senare på 1800-talet har med sig. Det är att man diskuterar arbetet och hur arbetet ska organiseras och fördelas, vilken typ av arbetsuppgifter som man ska ha i ett samhälle, och även arbetsmiljöfrågor diskuterar ju faktiskt Thomas More. Så synen på arbete, det är någonting som även senare tiders utopister diskuterar. Mm. Så det är väldigt viktigt, det här med arbete. Mm.
Vi får ju senare så kommer Francis Bacon med utopin Det nya Atlantis, som räknas som den första vetenskapliga utopin. Varför kallar man den så?
Ja, det är väl den första utopin som ju faktiskt sätter den tidens vetenskaper i centrum. Mm. Det vill säga, han tänker sig...
Vilket år kommer den?
Den kom 1626. Det var faktiskt samma år som Bacon gick bort, så den kom ut postumt några månader senare då. Han sätter vetenskapen i centrum. Det vill säga, hela det här samhället, den nya Atlantis, präglas av vetenskaplig verksamhet. Så det finns ju laboratorier och undervisningslokaler och liknande för olika vetenskaper. Och han har ju också faktiskt en relativt avancerad klassindelning av vetenskaper som ju senare faktiskt mer eller mindre kom att initieras i Royal Society, den första vetenskapsakademin i London.
Mm. Så det får konkreta resultat?
Ja, det måste man nästan säga. Mm. Sen är ju Bacon också inspirerad och influerad av den tidens betoning av rationalism och empiri, det vill säga att istället för att spekulera om naturen så ska man ge sig ut i naturen och samla fakta. Och utifrån alla dessa enskilda fakta dra slutsats om hur naturen är beskaffad. Och det präglar ju också den här utopin, måste man ju säga. Och på så sätt så är det ju nog den första riktigt utvecklade vetenskapsutopin faktiskt.
Det är väl snarare i början på 1800-talet så får vi de socialistiska utopisterna. Vad kännetecknar deras utopier?
Ja, de kan ju vara sinsemellan lite olika, men det finns ju ändå några gemensamma nämnare.
Man brukar ju bunta ihop dem i alla
fall. Och det får väl tillskrivas Karl Marx och Friedrich Engels som buntar ihop dem.
Lite föraktfullt kanske.
Lite föraktfullt, ja. Ja, det är skälet att de i sin tur inte ansåg att utopisterna var särskilt vetenskapliga. De förnekade att staten skulle ha någon betydelse för hur deras utopier skulle initieras, så att säga. Utan deras utopier bygger mycket på kommunitetsbyggande, mindre, nästan autonoma enheter där de här utopiska idéerna ska förverkligas. Men man kan väl säga, om man ska ändå dra några gemensamma linjer för de här utopisterna, så reagerar ju alla utopisterna på den tidiga industrialismen.
Mm. Och det är en reaktion på den, på
det kan man
baksidan
säga.
Av industrialismen.
Ja, exakt. Kanske inte så mycket utom möjligen i Charles Fouriers fall, inte så mycket på industrialismen eller industriell verksamhet i sig, utan kanske snarare arbetsförhållandena för arbetarna och hur fabriksmiljön ser ut.
Nej, men det är ju fruktansvärt. Alltså Manchester vid den här tiden, det är ju inget ställe man skulle vilja vistas på överhuvudtaget.
Nej, verkligen inte. Nej. Och det är ju ett rykte som Manchester länge fick leva med tills man plötsligt började satsa på kultur istället.
Ja, förlåt här. Och tillbaka till utopisterna.
Ja, visst, absolut. Utopisterna reagerar på den tidiga industrialismen, framförallt då hur arbetarnas levnadsförhållanden ser ut, som är ju mer eller mindre slavliknande, får man ju säga. Här sker ju också en väldigt viktig förändring i produktionssättet. I och med den tidiga industrialismen så förändras ju också villkoren för hur jordbruk ska bedrivas. Så att vi får ju det här enskiftet till exempel kring sekelskiftet 1800, som gör ju att det blir mer storskaliga enheter i jordbruket. Man satsar på en gröda. som man då odlar i, på ett väldigt stort område som känns väldigt modernt så att säga. Det blir mer industrialiserat och effektiviserat, men det betyder också att färre lantarbetare behövs i lantbruket. Därmed så kan de flytta in till städerna och ta jobb i industrin som däremot utvecklas allt mer. Och som slukar arbetskraft. Så unga män och kvinnor, de flyttar in till industristäderna och tar arbete i industrin då. Textilindustrin till exempel.
Och alla de här socialistiska utopisterna, de står för någon slags småskalighet, eller hur?
Ja, mer eller mindre. Henri de Saint-Simon kanske avviker lite grann där. Han ser nog framför sig någon slags teknokratisk utopi i sig som är ganska baserad på större industriella enheter, men i stort sett, så om man tar Fourier till exempel, Robert Owen, så är de pläderar mer för småskalighet, kanske en större betoning på lantbruk, hantverk och framförallt ett egalitärt tänkande. Så att det kan man väl sammanfatta lite grann de utopiska socialisterna.
De här idéerna testas ju i praktiken på många ställen, eller hur? Och vad blir resultatet?
Ja, de är väl skiftande.
Ja. Är det framförallt i England och USA, eller är det liksom hela världen man testar de här?
Kanske framförallt i USA, där de intressantaste exemplen finns att hämta.
Det är mycket religiösa så här community som skapas också.
Ja. Och då talar vi om 1810, 20, 30, 40-tal någonstans där. Så det är ju ganska tidigt i USAs historia. Och som ett litet intressant sidospår där så kan man ju se då hur kristna och närmast presocialistiska idéer vävs samman. Man kan både vara kristen men också tilltalas av tidiga socialistiska idéer. Det finns ingen motsatsställning i detta nödvändigtvis som vi kanske tänker oss i USAs senare historia. Så att absolut. Och flera av de här utopierna försökte man förverkliga, som man tänker sig Charles Fouriers falangstärsamhällen till exempel, men även Robert Owens utopiska idéer. Och det var ju oftast mindre enheter man tänkte sig. Där man så att säga kunde bli medlem av en sån här kommunitet lite oberoende av klassbakgrund faktiskt. Det är lite intressant att man både kunde vara läkare och lärare och jurist, men man kunde också vara arbetare eller lantbrukare. Utopin behövde alla typer av bakgrunder så att säga.
Men det var ofta mycket det här med gemensamt ägande också.
Ja,
så.
Gemensamt ägande, gemensam egendom.
Och ibland ganska fria sexuella relationer.
Det kunde det också vara. Mm. Framförallt Fourier var ju ingen större vän av äktenskap.
Nej.
Och han brukar ju ibland beskrivas som en relativt tidig feministisk tänkare. Så att han såg ju äktenskapet som ett slags fångenskap för kvinnan just. Och pläderade för friare sexuella relationer. Och att barnen inte nödvändigtvis skulle tas hand om av den biologiska mamman och pappan, utan de kunde tas hand om andra vuxna i kommuniteten då. Sen kan man väl säga att det här med fria sexuella relationer har ju en tendens att gynna män.
Mm.
Och i praktiken så var det inte fullt så rosenskimrande vad gäller den delen. Sen kunde det ibland uppstå konflikter för de som kanske var lite mer kristet inriktade och de som kanske var lite mer socialistiskt inriktade. Att det uppstår lite slitningar i vad utopin ska vara för någonting, hur den ska
Men
fungera.
De flesta av de här experimenten bryter väl samman efter en kortare eller längre tid?
Ja, precis.
Eller finns det några som har levt in i vår tid?
Inte från den tiden. Däremot kan man säga att idén om att bygga kollektiv kommuniteter som är mer alternativt inriktade, ja, ett slags utopier här och nu, den idén, den lever ju kvar ändå.
Ja, idéerna lever kvar, men inte de fysiska
inte de
experimenten.
Inte de konkreta fysiska kommuniteterna eller utopierna, nej.
Nej, just det. Det är många utopier och dystopier här vi ska hinna med.
Ja.
En intressant utopi, det är ju Edward Bellamys bok En återblick, sociala iakttagelser efter ett uppvaknande år 2000. Men det här var ju slutet på 1800-talet. Är vi framme vid nu?
Ja, just det. Han skrev den 1887 faktiskt.
Just det. Vad beskriver han för samhälle år 2000?
Ja, huvudpersonen hos Bellamy heter ju Julian West. Och han vaknar upp år 2000 då just. och finner, alltså han är ju, lever ju egentligen 1880-talets Boston, men vaknar upp då i 2000-talets Boston och finner att det är numera en socialistisk utopi. Där i sig industrin står i centrum som produktionssätt, men det är mycket mer egalitärt och även till stora delar gemensam egendom och han är ju också fascinerad av teknisk utveckling, som invånarna i den här drömmen eller utopin då, de använder sig till exempel av kabeltelefoner, mm. vilket ju onekligen påminner en del av vår tidens kommunikationssätt.
Och det här är före telefonerna då? Eller nu vet jag osäker på det.
Ja, den är ungefär samtida med de tidiga telefonerna någonstans där, ja. Så han följer väl den gällande tekniska utvecklingen förvisso.
Kan Men det är inga spännande visioner här tekniska som presenteras? Eller?
Ja, invånarna har ju också någon slags betalkort eller kreditkort skulle man nästan kunna kalla det, som ju känns väldigt modernt.
Mm. Ja, det är väl som 80 år före innan de
som betalningsmedel. Mm. Så han spekulerar ju lite grann hur framtidens betalningsmodeller skulle kunna se ut till exempel. Mm. Så den är ju ganska präglad, den här utopin, av den tidens vetenskapliga tekniska uppfinningar och tänkande, måste man ju säga.
Men det är väl egentligen ett genomgående tema här, att utopierna är väldigt präglade av sin tid, om de uppkommer.
Ja, det är de ju, helt klart.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hans vision möts väl av en del kritik?
Mm. Framförallt av en annan blivande utopist, William Morris.
Vad är det han ställer sig tveksam till då?
Ja, han är ju ingen vän av Bellamys industritänkande. Han tycker att han är lite för centralistisk. Så att han skriver ju en utopi som ett svar på Bellamys utopi. News from Nowhere, eller Nytt från en ny värld tror jag den kallas på svenska. Den kommer 1890. Så den kommer ju bara ett par år efter Bellamys utopi då. Och William Morris förknippar vi kanske framförallt med den tidens stora konsthantverksrörelse, arts and crafts-rörelsen i England. Som ju bygger mycket på småskalighet, konsthantverk. Om man ska tillverka en stol till exempel, så ska man ju bara tillverka en stol som ser ut just så. Och sen tillverkar man en annan stol som ser ut på ett lite annat sätt. Men den tidens och vår tids mer industriella tänkande är ju att en stol ska se exakt likadant nu som ska den massproduceras. Så man tänker sig att man ska undvika massproduktion, man ska istället satsa på konsthantverk. Och det ligger också idén om att en stol ska inte bara vara en möbel som man sitter på, som ska vara bekväm och så, fylla den funktionen, utan den ska vara även vacker att beskåda. Det ska finnas något estetiskt tilltalande med just den här stolen. Och det präglar ju också mycket, William Morris förknippar vi också med tapetmönster som vi fortfarande idag fascineras av många. Och med tapetmönstren så försökte ju Morris fånga naturens färger och former. Så han försökte faktiskt...
Det är väldigt estetiskt inriktat.
Mycket estetiskt, ja. Så han försökte efterlikna naturens färger och former, försöka fånga de exakta färgskalorna. Så det är ju... Hans tapetmönster är ju... Och tapeter är ju världsberömda och var ju tänkt att kunna kläs hos arbetarklassens hem, så att säga. Mm. Idag är de ju väldigt dyra och ganska exklusiva. Mm. Men tanken var att, och där kan man ju säga att William Morris också reagerar på den tidens förhållanden för arbetarklassen, inte minst bostadsförhållanden men också arbetsförhållanden i industrin, att fabrikerna får gärna existera, men de ska vara vackert utformade. Det ska vara vackra miljöer. Och likaså de bostäder som arbetarna ska bo i, de ska också vara vackra. Det ska vara vackra tapetmönster och möbler och så vidare. Inte den typen som vi förknippar med de här ruckeln som många bodde i på den tiden.
Nu kanske de har rivit alla fula fabriksbyggnader från den här tiden. Men jag måste ju säga att jag tycker att gamla fabriksbyggnader tycker jag är ganska vackra. Men det är kanske inte...
Ja, det finns ju gott om exempel där man har bevarat industrilandskap från låt oss säga 1800-talet eller ännu. Eller vi kan ju nämna i Norrköping till exempel som är verkligen. Ett lysande exempel på hur man har lyckats få in den här ursprungliga industrimiljön i staden så att säga. Så visst, det finns onekligen estetiska aspekter, men jag tror att man med William Morris ögon kanske inte riktigt såg det, utan kanske snarare arbetsförhållandena och all den här bollman industri eller ja, skorstensröken som vi inte ser idag.
Det är sant. USA, alltså här på slutet på 1800-talet och början på 1900-talet, blev ju en utopi i sig för många europeer. På vilket sätt kan man beskriva det som en utopi?
Ja, det nya landet, USA, ja, var ju för många i Europa en relativt okänd kontinent i mitten och slutet av 1800-talet. Och det fördes fram många fantasiskildringar om hur livet ter sig där. Men man kan väl utgå från varför människor emigrerade till USA överhuvudtaget. Och då finns det ju dels av religiösa skäl att många som kanske... man skulle beskriva som frikyrkliga idag, revolterade mot och kände sig förtryckt av statskyrkorna runt om i Europa. Och ansåg sig vara, inte kunna bejaka sin version av kristendomen eller fromhetstänkande som man hade kunnat tänka sig. Och såg en större frihet i det när man så utvandrade till USA. Men sen fanns det naturligtvis, många människor levde under fattigdomsförhållanden och svält och så vidare. Och såg en chans att ta sig över till USA och bygga ett nytt liv. Att det fanns en bit mark, en bit skog eller någonting i den stilen som kunde bli just den här familjens egendom. Och där man kunde bygga sitt eget hus och försöka försörja sig på olika sätt. Så att man såg väl också, man utgår från hur många människor levde, fattigdomsförhållanden. Många hade svårt att klara sig inom industrin eller jordbruket. Det blev missväxt och svält och så vidare. Så man såg en chans att börja bygga ett nytt liv. Så det fanns ju den här typen av ekonomiska aspekter som gjorde att man fäste den här starka tilltron till USA som ett framtidsland. Både ett ekonomiskt, religiöst men även kanske politiskt perspektiv. Att det var en större mått av frihet där.
När började de här dystopiska framtidstankarna ta över ifrån de mera positiva framtidstankarna?
Ja, de här klassiska dystopierna som vi brukar tala om, de börjar växa fram så smått i början av 1900-talet. Och det finns ett antal dystopier som växer fram under mellankrigstiden som är präglad av delvis den tidens accelererande tekniska utveckling. Men också de totalitära ideologierna som börjar växa fram under mellankrigstiden. Och sen om vi går lite längre fram efter andra världskriget, efterkrigstiden, så får vi en ny slags dystopi där vi har så att säga prövat de här totalitära ideologierna. Men också att det tillkommit en ny komponent, kärnvapen. Ett nytt förintelsevapen som vi inte har sett tidigare i historien som väcker mycket skräck bland stora delar av befolkningen, ända fram till 80-talet i varje fall. Och som då finns med som en komponent i efterkrigstidens dystopier.
Men vad skulle du säga om man skulle liksom jämföra de här olika dystopierna? Vi kan ju nämna dem i namn sen också. Men finns det några gemensamma drag i de här populära dystopierna?
Ja, jag skulle säga om vi talar om de här klassiska 1900-tals dystopierna så är väl det gemensamma draget att... man utgår från någon form av katastrof eller ett politiskt system där den enskildes frihet är skarpt beskuren för att inte säga omintetgjord. Att det finns en central diktator eller enhet som statssystem som kontrollerar och reglerar människornas liv, vad så det gäller arbete och fritid och relationer och så vidare.
Det ofria samhället.
Det ofria samhället kan man säga. Och flera av de här dystopierna använder sig av ganska avancerade tekniska system, övervakningssystem också för att kontrollera medborgarna, som vi ser i 1984 till exempel. Så att det är väl kanske de gemensamma dragen, och man kan väl se dem som en reaktion på just de totalitära systemens framväxt som ett slags varningstecken, ett varningsrop. Att så här kan det gå om vi inte är vaksamma om demokratin och friheten som vi känner den i väst.
Den klassiska boken blir ju oftast ett farligt objekt i de här dystopierna. På ett sätt som man nästan kan skratta åt idag.
Ja, och boken är väl en slags symbol för yttrandefrihet och tryckfrihet helt enkelt. Att här kan farliga tankar sättas på pränt och i värsta fall även spridas till befolkningen i stort. Och det kan ju sig då innebära en slags gryende revolt mot systemet och mot staten, diktatorn. Så boken har nog en väldigt viktig symbolisk innebörd. Ja.
Mm. Det blir ju lite speciellt om man har en dystopi som 1984. Jag kommer ihåg när vi hade 1984. Och tack och lov hade ju inte det samhället förverkligats, i alla fall inte i västvärlden.
Mm.
Men de har ju förvånansvärt överlevnadskraften då, de här gamla dystopierna tycker jag. Mm. De känns ju fortfarande, finns ju fortfarande tillgängliga och så.
Ja, och de läses görs fortfarande och relateras till, ja.
Ja. Men vad skulle du säga, har du någon favorit bland de här?
Ja, då får jag väl lyfta fram Karin Boyes Kallocain.
Ja, en svensk till och med.
Ja, till och med en kvinna som är dystopist. De växer inte på träd faktiskt.
Vad är det som är så här präglat med hennes dystopi?
Ja, den ingår ju också som en del i ett slags övervakningssystem där då. Men det finns ju också ett medel eller en kemisk substans, som vi kan kalla det för det, som är just kallocain som man kan använda för att manipulera medborgarna på det sätt som staten önskar. Och jag tror i och för sig att den typen av tänkande kan ibland inspirera lite konspirationsteoretiska strömningar. Vi tar det här med vaccinet idag mot covid-19, så kan det finnas sådana tankar som, covid-19-vaccinet, varför tar vi det egentligen? men sen är det väl en ganska fascinerande historia, därför att den manliga huvudpersonen, han är ju en del av systemet, samtidigt som hans fru då är ju faktiskt, Man märker på henne att hon är lite mer frågasättande i det tysta. Att hon tvekar på hans roll, och det uppstår också en del slitningar i deras relation. Så att det får ju också en närmast familje- eller privatpsykologisk aspekt där, hur slitningar kan uppstå, hur olika...
Det håller en viss, vad säger, konstnärlig nivå, kan man säga. Det är liksom inte bara en idé som presenteras.
Nej, precis,
utan det finns ett verk.
Ja, alltså. Kallocain kom ju i början på 1940-talet, Karin Boye hade ju vistats i Tyskland i början på 30-talet, strax innan nazisterna tog över. Så hon är ju så att säga inspirerad av den tidens strömningar, men också Sovjetsystemet vi hade haft under 30-talet och Stalins utrensningar och så vidare.
Jag tänker ändå de här dystopierna, tycker ändå inte riktigt de lever upp till verkligheten. Vi har ju på Historia Nu har vi fördjupat oss i ganska många avsnitt i Tredje riket och och jag har väl även tittat på Sovjetunionen och sådär. Man känner inte nästan, jag tycker inte riktigt de lever upp till verkligheten, de här dystopierna faktiskt.
Mm.
Eller?
Ja, det beror på vilken aspekt.
Ja.
Jag tror att inte de värsta dystopikerna tänkte sig riktigt förintelsen till exempel.
Det är ju en tanke som de inte tänker ut.
Nej, och det är lite fascinerande att man inte kan tänka sig den här industriella...
Det är mer kontroll liksom.
Ja, det industriella utrotandet av människor kunde man inte riktigt föreställa sig.
Nej, det kunde man inte föreställa sig först det hade hänt.
Exakt. Mm. Utan det är mer som du säger, det är behovet av kontroll, att kunna reglera medborgarnas liv ända in i minsta atom i stort sett, som präglar de här dystopikerna. Så på så sätt kan man ju säga att de motsvarar inte riktigt förintelsen eller andra världskrigets erfarenheter, eller för den delen kanske också kärnvapenproblematik, vad som skulle hända om kärnvapen faktiskt avfyras.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Vi får ju den första kärnvapen, Hiroshima och Nagasaki 1945. Mm. Och det här är ju liksom, det här är ju en stor händelse, får man väl ändå säga, i världshistorien. Mm. Och det här påverkar ju på så många plan samhällena. Och naturligtvis dystopierna också. Hur skulle du säga, hur förändras dystopierna av just att kärnvapen introduceras? Hade vi sådana postapokalyptiska dystopier före kärnvapen egentligen?
Det måste jag nästan tänka efter hur man ska, vilka man ska...
Nu tänker jag, vi kan ju även ta in liksom film, och det behöver inte bara vara böcker här.
Nej, precis, vilka man ska definiera som postapokalyptiska också. Om du tänker alltså före 1945.
Ja, jag vet, fanns det postapokalyptiska dystopier före 1945?
Jag tänker mig nog att de här dystopierna som skrevs före andra världskriget nog inte är så postapokalyptiska egentligen, utan man lever nog...
Det är ju fungerande samhällen, även om de är otäcka.
Samhällena fungerar ju i någon mån, även om de inte fungerar på det sätt som vi önskar oss, så att säga. Så fungerar de ändå. Det är ju inget system som har brutit samman på det sätt som man tänker sig en apokalyps. Och sen postapokalypsen tänker man sig då vad som händer efter sammanbrottet av ett samhällssystem. Och det kan ju finnas exempel på det före 1945, men jag tänker mig nog att i huvudsak att den tidens dystopier som skrevs under mellankrigstiden till exempel snarare är ändå fungerande system ändå, även om de är totalitära och på många sätt människofientliga. Så det postapokalyptiska är nog i huvudsak i varje fall en lite senare idé. Mm. Vi kan ju ta till exempel De överlevande eller The Survivors i England, som skrevs på 70-talet och som också har filmatiserats i ett par tillfällen. Där tänker man sig då att utbryter en pandemi helt enkelt, som ju utrotar nästan hela mänskligheten, med undantag då för ett antal överlevande, till exempel i England, som vi får följa då. Och där är ju den grundläggande tanken att jaha, hur ska vi nu organisera ett nytt samhälle?
Det är nästan lite Robinson Crusoe.
Ja, faktiskt. Mm. Och det är lite fascinerande, för det sätter igång en massa tankearbete hos läsarna och tittarna. Ja, om vi nu skulle leva i ett system där allting har brutit samman så som vi känner det, hur ska vi då gå tillväga för att bygga ett nytt samhälle? Och då uppstår naturligtvis konflikter, det uppstår rivaliserande grupper som försöker ta kontroll över den livsmedelsproduktion eller de livsmedel som finns kvar.
Det blir lite nästan medeltida allas krig mot alla.
Ja, lite grann så faktiskt.
Jag är ju själv förtjust i en del så här zombieapokalyptiska filmer och så.
Ja.
Och där är det ju alltid allas, istället för att gå ihop och skydda sig så dödar man varandra.
Precis.
De som inte zombierna tar livet.
Ja, precis. Så alla försöker rädda sitt eget skinn, så att säga. Men det finns en intressant scen där i De överlevande. Och det är en av huvudpersonerna, en kvinna som letar efter sin son som har försvunnit. Hon har inte sett till honom sedan han senast var i skolan, så att säga. Och det var då ett tag sedan. Så hon åker runt, för hon har ändå tillgång till en bil. Så hon åker runt och försöker hitta honom. Hon kommer till hans skola. Och den är givetvis helt öde med ett undantag. Vaktmästaren är kvar. Mm. Så han förskansar sig där tills vidare. Kom i kontakt med honom och han har inte sett till honom på ett tag. Men han ställer den mycket grundläggande frågan. Apropå hur vi ska bygga ett nytt samhälle. Ja, hur ska vi nu gå till väga när vi ska tillverka en stol till exempel? Eller ett bord?
Det här är en mycket, bra fråga.
Mycket basala. Har vi den kunskapen längre? Vet vi hur vi ska gå tillväga? Så det, han ställer ju den här verkligheten, han ställer den här mycket grundläggande frågan. Vad är det för typ av kunskaper, tekniker, metoder som vi har kännedom om för att återskapa eller skapa ett nytt samhälle? Faktiskt, det är faktiskt väldigt intressant.
Jag har en favoritpodd som heter P3 Dystopia.
Ja, just
har du
det.
Lyssnat på den?
Ja, en del har jag lyssnat på faktiskt.
De har ett avsnitt som är väldigt intressant där de dividerar om hur många människor måste överleva för att man ska kunna återuppbygga ett samhälle på en viss nivå.
Mm.
Om jag inte minns helt fel nu så säger de att det räcker med 120 000 människor. Men för att vara på den säkra sidan 4-5 miljoner för att kunna återskapa ett samhälle. Då, och det, jag menar, det här, det känns som att de har gått till botten med det här. Det är inte någonting de bara sitter och spekulerar fram utan de pratar med experter och sådär. Och det är ungefär samma fråga som du ställer, men då är det kanske svårare grejer liksom än stolar. Skulle vi säkert både du och jag kunna tillverka en stol om det krävdes.
Ja, ja.
Men jag kanske inte skulle kunna rädda någon från hjärtattack.
Nej, precis.
Nej. Ja, men ta, de här det här är ju liksom ett ganska vanligt tema. Jag är ganska förtjust i den här typen av filmer och serier faktiskt. Det är ungefär den här... Det du beskriver, det skulle jag kunna lägga på ett antal filmer och serier jag har sett faktiskt. Men sker det någon, får vi några annorlunda dystopier eller är det här temat som rullar vidare?
Ja, man kan väl säga i skuggan av klimatkrisen så får vi en ny genre av dystopier i populärkulturen. Klimatfiktion.
Men det är ganska nytt, eller?
Det är relativt nytt. Det har väl 10-15 år på nacken ungefär. Ja, i stort sett under de åren som vi har talat om klimatfrågan eller klimatkrisen. Flera av dem är ju inte bara dystopiska utan kanske också postapokalyptiska. Det är ju en ny genre som växer fram och som jag tror tilltalar väldigt många läsare och lyssnare och tittare.
Mm.
Och som är ju högst grad både aktuell och kommer vara aktuell i många, många år framöver. Kanske för alltid, vem vet. Så det är på ett vis en ganska tacksam dystopisk genre. Så på ett vis, ja, man kan nästan tala om en egen genre. Litteraturvetarna brukar tala om det som en egen dystopisk genre i varje fall. Så det är väl ett nytt inslag då som är typiskt för 2000-talet.
Men när kommer vi få tillbaka framtiden? För det känns inte som vi har så mycket utopier längre, utan det är mest dystopier.
Ja, just det. Och då kan man fundera på när försvann framtiden då?
När försvann den? Var det på 30-40-talet?
Ja, eller försvann den? Ja, det är frågan. Därför att det här är väldigt motsägelsefullt. Va? För efter 1945 har vi talat om alla världens katastrofer och det är kärnvapen och minnet av förintelsen, andra världskrigs erfarenhet. Men vad sker också under efterkrigstiden?
En extrem optimism.
Ja, visst.
Och industrialism och välståndet stiger.
Välståndet, välfärdsstaten, ett egalitärt tänkande. Det kan bara bli bättre dag för dag. Ständig ekonomisk tillväxt. Allt fler människor får tillgång till ekonomiska och sociala reformer. Som är liksom exempellösa. Så att det är en otrolig optimism som finns samtidigt under 50, 60 och kanske 70-talet också. Samtidigt som vi har de här rädslan för kärnvapen, kalla kriget och andra världskrigets erfarenheter i färskt minne. Så kanske försvann framtiden 1989 eller?
Alltså så sent?
Kanske det, om man tänker sig att man inte har några konkurrerande ideologiska system som står mot varandra. Det fanns ju en väldig eufori också kring 89.
Ja, med murens fall. Och...
Exakt, världskommunismens fall. Nu kommer även öststaterna att bli som Västeuropa med frihet och marknadsekonomi och så vidare. Ja, istället så fick vi ju inbördeskriget i forna Jugoslavien till exempel på 90-talet och sen har vi fått terrorismen. Så att den lyckan var ju ganska kortvarig, får man väl säga, där i början på 90-talet. Så att det beror nog på vad man menar. Jag skulle nog inte säga att framtiden försvann redan på 30-talet. Utan den levde
snarare 89?
Ja, kanske snarare.
Men kommer den komma tillbaka?
Ja, det får ju framtiden utvisa. För det visar jag också på, jag kan bara ta det som ett litet lustigt exempel för min egen del. Jag hade ju tänkt avsluta med klimatfrågan och Greta Thunberg i den här boken. Och när jag hade skickat in romanuset så var det som var tanken. Men sen så bröt ju den här pandemin ut i början på 2020. Så då bestämde jag mig för att skriva in ett avsnitt om det också. Och det blir ju också ett lysande exempel på att det är väldigt svårt att prognostisera framtiden. Jag kunde inte ens prognostisera hur den här boken skulle sluta.
Nej, och trots att när vi säger pandemier här, det är ju inte så där att tecknen har saknats.
Nej.
Faktiskt.
Nej.
Att vi skulle kunna få, och historien berättar ju om fruktansvärda pandemier. Och ändå så är det som en blixt från en klar himmel.
Ja, absolut.
Och då är det inte ens särskilt många som dör. Eller det, ja. Jag menar, även om det påverkar vårt samhälle väldigt mycket. Ja. Så. Det går inte jämföra med pesten eller sånt. Nej. 40% av Stockholms befolkning dog 1710.
Ja. Nej, går inte alls att jämföra. Däremot så har ju pandemin som sådan satt igång en hel intressanta diskussioner kring hur framtiden kommer att te sig. Ska vi återgå till det så kallat normala? Eller finns det vissa beteendemönster?
Men det är mer en diskussion, det är inga utopier.
Nej, men det är ändå en diskussion kring hur framtiden kommer att te sig som är rätt intressant.
Mm. Vad skulle du säga, vad är särdragen i de diskussionerna?
Ja, det sätter igång en del diskussioner kring hur arbetet ska organiseras till exempel. Hur många vant sig vi att arbeta hemifrån, om man kunnat göra det? Ja, kommer vi då helt och hållet att återgå till arbetsplatserna? Eller kommer det finnas möjlighet att arbeta på distans även i framtiden?
Det är bara så enkla mönster. Jag tvekade ju lite här om jag skulle ta det i hand när du kom. Men sen gjorde jag det i alla fall.
Ja.
Och jag känner att det här är inte första gången jag upplevt en tvekan de sista veckorna.
Nej, precis. Va?
För att det är inte klart hur vi ska hantera det här.
Nej, precis.
Jag har pratat med folk som aldrig tror att vi kommer börja ta i hand igen.
Ja. Och då har vi bevisat motsatsen.
Ja.
Men i alla fall, och det har ju även satt igång en del diskussioner kring hur vi ska resa i framtiden. Det har ju funnits gott om exempel på där man till exempel Indien och Kina har kunnat se i sin horisont bergsmassiv som man inte har kunnat se på decennier. Därför att bilavgaserna har ju mer eller mindre försvunnit under pandemin.
Ja.
Så att det visar ju på att det finns en koppling här mellan pandemin och klimatfrågan faktiskt.
Verkligen.
Intressant.
Mm. Henrik Brisman, idéhistoriker vid Lunds universitet, aktuell med boken Framtidens historia. Stort tack för att du var med idag.
Tack för att jag fick komma.
Tack.
Historia nu har blivit en plats för samtal och gemenskap där historieintresse möter gedigen forskning och kunskap. Nu har du som lyssnare möjlighet att för så lite som 35 kronor i månaden bidra till poddens utveckling och slippa reklam och sponsorbudskap. Betalar du 60 kronor i månaden får du dessutom unik bonuslyssning. Läs mer och registrera dig via www.historia.nu/premium.